Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Vad vill du med i då?
Ska du satsa allt på ägden?
Kan det komma iväg någon frustrationstweet?
Det här var inte femma.
Alltså kommunikation och taktik, nu är det viktigt.
Ska jag vara ärlig så ser jag ingen sån hög ytter som är bättre än mig.
Jag kommer ner tjockis på träningen med bäst.
Det är bra.
Hej och välkomna till avsnitt 178 av Are You Sirius denna vecka på Sirius kontor vid Löten och med klubbdirektören Christer Abrahamsson. Hur är läget?
Jo, det är bara bra, tack.
Min kollega Gustav Andersson, han noterade ju då, han är ju väldigt inne nu i Palmemordet. Och då är ju Christer A är ju en av de misstänkta nu. Kommer ju en ny bok här på holländska om honom i dagarna. Ja, vad är din relation till honom?
Ingen.
Nej. Ja, så kan det vara. Men du har ju precis haft SEF-möte.
Mm.
Och då kunde man ju läsa på fotbollskanalen här vad det handlar om. Och det var någon dragning om de två ordförande kandidaterna, eller?
Nej, inte riktigt. Det var inte så mycket dragning om kandidaterna, utan det var snarare om processen från valberedningen som diskuterades. Jag skulle säga att vi pratade ingenting om kandidaterna.
Vad var det för process? Liksom? Hur man hade kommit fram till Ove? Liksom?
Ja, precis. Och överhuvudtaget hur processen har varit när man började prata. Hur man har bjudit in till samtal och inte minst inspel från övriga SEF-klubbar. Och ja, men valberedningens upplevelse av hela förfarandet egentligen.
Det låter ju lite som att man vill liksom, ja, man vill rättfärdiga sitt val lite gentemot utmanaren.
Ja, så igen, min bild var inte det, utan den är snarare att det har varit ganska mycket medialt där vi har haft möten eller där det har gått ut information till SEF-klubbar som sen i samma sekund har dykt upp i media, och då har man väl sett det som ett tecken på att det kanske saknas någon form av kommunikation. Så jag tror att det här var ett möte för att liksom egentligen täcka igen det behovet. Att öppna upp och låta folk komma till tals och prata om vad man nu tycker om allting.
Men det är inte så att de ställde sig och bara, vem är läckan?
Nej.
Det finns väl uppenbarligen i alla fall, ja, verkar det som.
Ja, så är det.
Men ja, det drar ju ihop sig där till SEF-val. Finns det något annat för Sirius än att rösta på Ove Sjöblom?
Ja, men alltså det är klart man måste se det liksom som man försöker se det utifrån vad som är bäst för SEF. Sen så är det sannolikt så att våran röst kommer gå på Ove. Så är det. Men därför att han har ett gediget CV. Han har jobbat som ordförande länge. Jag tycker han har liksom många kriterier. Och i och med att vi känner honom så blir det naturligtvis det trygga valet.
Det är ju något av en högtidsdag idag, får man säga. En vecka kvar till årsmötet, och därmed så är ju de här handlingarna med årsredovisning och verksamhetsberättelse och sånt finns här på ert kontor. Och det är därför vi sitter här precis som förra året, om du minns, då satt vi också.
Ja.
Och jag sa lite när jag satt och bläddrade igenom att du kan ju skratta hela vägen till banken då, för att ja, ni presenterar en vinst, Sirius bästa någonsin, förmodligen då på 8,5 miljoner kronor för 2020.
Ja, det stämmer bra det.
Hur känner du för det?
Ja, jag är ju såklart, jag har ju vetat om det här lite tag, så jag är jätteglad och stolt över det. Sen så, vi kommer säkert in på det sen, men sen är det ju så att resultatet är ju på grund av extraordinära intäkter. Tar man rörelsens resultat och driften av den förra året så gick den ju inte runt. Men trots det så har vi ju lyckats med aktieförsäljning och annat som har väckt upp för det. Så att jag är jätteglad över det, och det skapar en ro inför alla oklarheter vi ändå har framför oss.
Förra året när vi satt här, då var det ju en vinst på drygt 80 000 kronor ni presenterade. Så då kommer jag ihåg, du sa att en vinst är alltid en vinst. Nu blev det ju väl lite mer då, kan man säga. Och det har ju varit ett speciellt år med corona, men innan corona slog till på allvar då så hade ni ju budgeterat med att göra ett plus på drygt 3 miljoner kronor. Och det, då hade ni inte räknat med de här extraordinära insatserna då, som den här till exempel Sarfo-pengarna. Men vi kan ju börja då, just Sarfo-aktier, du nämnde det, och stöd. Hur kommer de här 8,5 miljoner kronorna, hur kommer det sig?
Ja, det kommer sig av, det är flera parametrar, men om man tar liksom de största påverkningsbara parametrarna skulle jag säga att det är ju ett Sarfo och aktier. De två tillsammans är väldigt, väldigt stor del. Och sen är det också så att vi samtidigt, du pratade om budget, vi hade ju också budgeterat att omsätta mer än vad vi gör.
Precis, och ni hade budgeterat att omsätta 61 632 790 kronor.
Precis, och då är ju det ungefär 3 miljoner mer än vad vi nu faktiskt omsätter. Så att vi har ju kunnat dra åt fångremmen ganska ordentligt på kostnadssidan. Det vittnar ju de här siffrorna för. Och det har vi gjort genom permitteringar och ja, vi har ju inte haft samma evenemangskostnader heller och så vidare. Så vi har liksom dragit åt överallt egentligen i verksamheten. Och så det är ju en ganska stor del. Och sen så såklart ska man vara väldigt tydlig med att vi har ju också sponsorer och säsongskortsinnehavare som har efterskänkt sina säsongskort eller sina sponsorinsatser. Och det har ju varit fullständigt avgörande. För att annars hade vi haft det väldigt svårt.
Ja, det står här då i... Det är därför jag inte tittar på det. Men jag har ju årsredovisningen i telefonen. Och då såg jag tror det var det 3 miljoner någonting drygt i efterskänkta årskortintäkter.
Ja, precis. Med biljetter. Ja, precis. Ja,
så att man får siffror. Och om man tittar till kostnader så hade ni väl sänkt dem med, var det 10 miljoner eller något sånt där?
Sen har vi såklart, måste man ju säga då, vi har ju heller inte kunnat haft publikintäkter. Och så att det är flera delar i det där. Som tar ut varandra. Men vi har det viktiga att poängtera här, det är att vi har alltså stramat åt verksamheten ordentligt. Så är det. Och det tillsammans med att vi har fått också stöd från Riksidrottsförbundet.
Drygt 4 miljoner.
Precis, och sen så har vi permitteringseffekten på det. Så vi har ju liksom fått andra intäkter eller besparingar som inte alls väger upp, men som ändå har skapat någon form av fallskärm.
Ja. Men om vi tittar till då, som du nämnde, omsättningen för 2019 var drygt 50 miljoner i år, det budgeterar, eller i år, det är så svårt där alltid. Men 2020, som alltså i förra året, budgeterar med drygt 61 miljoner kronor. Och när du höll din dragning då på förra årsmötet, då drog du upp hur ni kom fram till dels det här plusresultatet och dels omsättningen. Och då var det bland annat, och jag tänker vi går igenom de punkterna, 7 250 000 kronor i tv-avtal, alltså plus jämfört med 2019. Och det är väl inget att snacka om, det fick
Nej.
Ni?
Nej, det är, jag tror att jag har det faktiskt också här. Så att vi hade väl i nettot var 10,6 miljoner från SEF då, som inte bara är tv, men som vi kallar SEF-pengen då, liksom, som är våra centrala avtal. Och i år så är det 19,6. Så att det är ju faktiskt 8 miljoner nästan på kronan.
Ja, förra året.
Ja. Riktigt. Ja,
för noggrannhetens skull. Sen kommer vi in på det här med biljettintäkter. Då räknar ni på ett plus med 2,5 miljoner. Och det är så blev det ju inte.
Nej, så blev det ju inte. Och det vet vi ju varför.
Ja, vi kommer lite till biljetter och sånt senare och publik. Men sen plus 2,2 miljoner i sponsring hade ni satt upp, eller du ritat upp. Hur blev det med det?
Nej, det vart vi inte. Så hamnade vi inte heller, utan vi hamnade långt under istället. Vi hann ju inte sälja i mars. Vi tappade hela mars månad. Plus att vi såklart, som allting blev, så var vi ju i det läget mest tacksamma för att folk ville vara kvar, eller att företag ville vara kvar. Och så vi hamnade inte där.
Och egna kapitalet förra, alltså förra 2019 var ju 92 000 kronor drygt, och nu sitter ni med 8,7 miljoner eget kapital när året började.
Ja, det är ju såklart precis som resultatet oerhört, oerhört bra, och en av de här anledningarna är redan pratat om, men vi ser ju ändå så att det här året som vi är inne i är, det är ju som 2020 och 2021, det är nästan som ett väldigt långt år där budgetar är ganska svåra att arbeta efter, utan det är snarare prognoser utifrån vad man kan gissas till just nu. Så därför så känns det ännu bättre. Därför vi liksom inte genom nålsögat än, utan vi behöver ha det här överskottet för att kunna bedriva verksamheten som den görs idag. Vi hoppas ju att det blir såklart bättre. Vi hoppas att vi kommer kunna använda det här till att ta ytterligare ett kliv. Men än så länge är vi väldigt försiktiga.
Om vi bryter ner de punkter som ledde fram till det här succéresultatet, Kingsley Sarfo, försäljningen där. Jag har ju tittat lite snabbt, hittade ingen direkt. Vad var det för nettointäkt på de pengarna?
Ja, men vi hade bokfört lite året innan, för vi trodde inte att vi skulle behöva betala allting och sådär. Så att jag tror att det var i runda slängar 5 miljoner ungefär som hjälper till där. Och sen har vi aktieförsäljningen då också.
Ja, och det står ju här. Det är 7 miljoner. Det blir mycket siffror, men det kanske någon tycker är kul. Det är 7 miljoner 324 339 kronor.
Precis.
Och det kan man jämföra med 4,5 miljon året innan.
Ja.
Men om vi dröjer oss kvar lite här på Sarfo-pengarna. Där har ni ju sagt tidigare att det har ju gått till att betala av uppskjutna skatt. Mestadels.
Ja, kanske, ja, mestadels, men inte riktigt allt. Det var ju så att man kunde ju skjuta upp skatterna ett år. Men det vart ju en räntesats på det också. Och då valde vi, för det gjorde vi i början på sommaren, när vi gjorde vi sådana saker. Men när det här ägde rum, då betalade vi av det. Och det hann aldrig bli så mycket som 5 miljoner, ska jag ärligt säga. Men det var väl ungefär kanske runt hälften.
Så är hälften av de pengarna, är de kvar då, skulle du säga?
Ja, men det är väl en del av det här resultatet.
Och sen kan vi gå vidare då till aktieförsäljningen som man kan se har varit väldigt lyckad med drygt 7 miljoner in på kontot för 2020.
Ja, det där är jag faktiskt väldigt stolt, för det innebär ju att vi är en produkt som ser sig blivit attraktiva, och det är ju tydligt att vi har fått den möjligheten för att vi lyckas vara attraktiva. Så det är ju en stor eloge till hela verksamheten, ska jag säga.
Och om man tar lite snabb huvudräkning här, så har ni fått in totalt vid årsskiftet då ungefär 12 miljoner på aktieförsäljning.
Ja,
och det är alltså, och ni hade som mål att få in 15.
Ja.
Så ni är ju ganska nära, som du tidigare sagt, utan att vilja prata om siffror, att nå någon form av tak.
Precis, så är det.
Är du den här att det har gått så bra? För förra, jag kommer ihåg när vi satt för ett år sedan, då var det ju så att det började ju ganska segt, den här aktieförsäljningen. Och sen var ni ju lite förvånade att det tog sån fart från ingenstans egentligen där vid slutet av förra, alltså 2019. Vad kan du beskriva aktieförsäljningen under 2020? Vad som liksom har gjort att ni ändå får in 7,3 miljoner?
Ja, men jag tror att det var kanske, jag tror jag nämnde det vid någon annan diskussion du och jag har haft ett sånt här prat, så tror jag nämnt att vi var väl kanske lite framåtlutade och trodde att det skulle gå så himla snabbt att få in pengarna, medan det var ju faktiskt en säljprocess som tog lite längre tid, eller införsäljningsprocess eller marknadsföringsprocess eller vad vi än vill kalla det, och den jobbade vi ganska hårt med under sommaren förra året 2019, där vi var ute och bjöd in till olika möten och gjorde dragningar om den här finansiella produkten, och inte minst om Sirius fotbolls målbild och sådär. Och efter det så har det är egentligen det arbetet sen som bara då har tagit lite längre tid, att från att gå att till att ha en presentation eller en diskussion till att sen att få avtalen på plats och pengarna på kontot. Det är väl den processen egentligen som har tagit det har tagit 1,5 år egentligen.
Mm. Det känns ändå inte som att ni utifrån gjort så mycket liksom marknadsföring för det under 2020 som ni gjorde 2019, utan jag har kanske sett det någon gång bara så där, men annars har ni legat lågt och ändå fått in pengar.
Ja, vi jobbade, det stämmer överens med min bild också, men vi jobbade också ganska hårt då istället 2019. Så vi hade, det arbetet har sen legat som grund in i 2020 där det har fortsatt. Det har inte funnits så helt enkelt behov att marknadsföra så mycket mer. Mm.
Bland de som investerat då, skulle du säga liksom, är det få som har köpt mycket eller tvärtom?
Ja, vi är jätteolika. Jätteolika faktiskt. Så att det storleken på poster skiljer sig jättemycket. Mm. Vilket också är ganska roligt.
Och då är det 3 miljoner kvar ungefär, eller var i alla fall, tills ni når det här målet. Hur ser det ut fram till idag här när det har gått drygt 2 månader av 2021?
Nej, men jag tror att vi kommer att ha sålt slut det väldigt fort.
Väldigt fort. Om du ska sätta det i någon form av tidsperspektiv, vad är det liksom? Ja, väldigt fort? Det innan sommaren eller innan året är slut?
Nej, men det tror jag. Jag tror att det tror jag.
Innan sommaren?
Ja.
Mm. Och vad väntar då? Har ni liksom redan... Du har ju öppnat lite tidigare för att utvidga och ta in ännu mer kapital såklart.
Ja, och det är en diskussion som vi absolut har fört och för. Sen så är det ju frågan om hur man gör det på ett vettigt sätt. Och det ska bli liksom... Det ska slutändan bli bra också. Och det ska inte minst finnas ett behov. Och just nu känner vi oss inte stressade i att liksom hoppa in i en ny emission till exempel, eller en ny finansiell preferensaktieprodukt. Det är inte det vi tittar på, utan vi hade som mål att få in 15 miljoner, vilket vi tror vi kommer nå. Och då handlar det snarare om att leva upp till de förväntningarna vi då har byggt upp på hur de här pengarna ska användas och vad vi ska åstadkomma med dem. Så det tycker jag bör vara fokus just nu. Och det är det också. Det är alldeles säkert så.
Vad är det som har gjort då att ni har lyckats? För man har ju hört det så många gånger. Jag kommer ihåg när vi satt första gången och bara, nu ska Sirius ha in 15 miljoner. Det är något som många klubbar säger, nu ska vi in 15, nu ska vi in 10. Det är väldigt få som lyckas med det faktiskt.
Mm. Ja, det är så svårt att säga. Jag har ju bara gjort det här med Sirius fotboll, så jag har svårt att säga så... Och jag menar att det är för att det är flera saker. Jag tror att vi har en positiv profil i mångas ögon. Det är fotboll, som vi måste vara mycket säga är ju en stor sport i Sverige och i världen med ett stort intresse. Och jag tror att vi hittade rätt i själva produkten, om man får uttrycka sig så, i det finansiella upplägget. Jag tror att det var, många upplevde det som både roligt och spännande. Jag tror att det är många, många delar, men mest stolt är, eller jag vill gärna tycka och tro, att det är vi som har lyckats göra oss själv intressanta helt enkelt.
Det var väl också så under sommaren med Sugita-processen eller vad man ska kalla det, har man ju förstått att folk gick in för att liksom ha kvar honom. Hur stor del skulle du säga att det är av de här 7,3 miljonerna?
Oj, vet du vad, det kan jag, även om jag ville så kan jag inte, har jag inte det exakt i huvudet, men det är absolut det är i alla fall en del. Jag, som sagt, vågar inte säga exakt, men det är absolut en del, och du har helt rätt i att där gjorde vi försäljningar som var mer knutna till det initiativet.
Har du något mer att tillägga just kring den här aktieförsäljningen som då ser ut att i alla fall tillfälligt gå i mål här 2021?
Nej, inte mer än att jag bara vill tacka för alla som har varit med och är med på resan. Och den har ju precis börjat. Det är ju uppenbarligen så att den är minst sagt betydande för oss. Och förhoppningsvis gör det att vi kan stå starka och ha en konkurrensfördel till och med kanske i ett läge där det i övrigt är väldigt tufft.
You guys, are you serious about this?
En annan stor intäktspost i år får man säga jämfört med förra året är det som ni har satt upp som gåvor eller bidrag. Och det som sticker ut var vi inne på Riksidrottsförbundet. Då är det 4,4 miljoner knappt in där. Och även mer pengar från UEFA där, knappt 2 miljoner. Och lite annat då vad gäller till exempel nytt sponsoravtal från Unibet.
Mm.
Där det har kommit in lite pengar. 8 miljoner in har ni skrivit upp där jämfört med 4. Så det är dubbelt så mycket. Och det är de här stödpengarna som sticker ut.
Det, precis, det är, i där ligger då som du säger, det är RF-stödet. Och det är aktivitetsstöd från RF. Det är UEFA Solidarity Payment som man får någon gång om året.
Och, har det ökat också? Det var 1,7 miljoner 2019 och nu är det lite mer.
Lite mer. Och sen är det Unibet, jag tror att det var 2 miljoner nu, 2,1 miljoner nu. Och sen är det Unibet och sen har vi ett aktivitetsstöd från Uppsala kommun och sen är det permitteringsbidrag. Så att det, om man läser det så är det ju Riksidrottsförbundet och permittering som såklart står ut av det.
Mm. Du nämnde lite här när vi började att själva driften då, om man tar bort de här, var landar den skulle du säga?
Ja, jag skulle säga minus ett par miljoner. Om man bortser från de här intäkterna som vi har haft. Så någonstans minus 2 miljoner hade vi nog legat på. Å andra sidan så hade vi, det är lite svårt att säga så. För det blir ju så hypotetiskt. Då hade vi kanske gjort andra saker. Eller det hade vi helt säkert gjort. Som vi inte behövde göra. Men om vi bara inte hade gjort någonting och låtit allting ligga. Så hade det varit ungefär minus 2 miljoner.
Mm. Tittar man igenom den här verksamhetsberättelsen, årsredovisningen, ni har inte satt upp, och när jag bläddrar igenom, det är ingen post för spelarköp.
Nej.
Varför inte det?
Nej, det är ju en berättigad fråga, det kanske vi borde ha gjort, men vi har inte valt att göra det.
Mm. Nej, för ni redovisar ju sen till Svenska Fotbollförbundet ändå, i deras, som brukar komma där i augusti någonting. Ja. Så att det...
Nej, men det är möjligt att vi kanske borde eller bör göra det framöver, men i det här fallet har vi inte gjort det.
Mm. Är det några hemligheter? Vad kostar Sugita?
Ja, det är hemligt.
Ja, får man se Svenska Fotbollförbundet då sen. Ja, du sitter ju... Liksom, kan du beskriva ändå... Nu är det väldigt speciellt år och ändå... Ja, vi har gått igenom anledningarna här, men ändå sitta här och har drivit Sirius till bästa ekonomiska resultatet någonsin.
Mm. Du menar hur det för mig?
Du känner,
jag känner verkligen inte att det är på grund av att det är jag som har gjort det så, utan jag känner att det är, vi har verkligen fått ihop en organisation de senaste 2 åren inför 2020 ska jag säga. Det är ett ganska hårt jobb 19 och även under 20. Det har landat väldigt väldigt väl. Så vi har en mycket väl fungerande organisation som har gjort det här möjligt. Vi har en väldigt, alla olika verksamhetsgrenar, då tänker jag på till exempel Linus som är eventansvarig, eller Petter som är med akademin, eller Ola för sporten och staben där, så har vi en ganska idag väldigt bra uppföljning, ekonomisk uppföljning, med en väldigt bra förståelse, och det tycker jag har bidragit. Så att jag ser det, låter ju så himla klyschigt, men jag ser det verkligen som ett lagarbete det här, och för egen del så tror jag som alla andra känner, jag känner mig glad, jag känner mig såklart stolt över liksom allas vårat resultat, och också lite, vad ska man säga, ja, men det ger en lite arbetsro i ett väldigt svårt läge när vi fortfarande inte vet vart allt det här landar och var vi i slutändan står efter den här pandemin och när den slutar och på vilket sätt och när vi kan komma igång igen och så vidare. Så det är klart att det här ger oss ju lite luft under vingarna.
Men hur känner man kring det här just med pandemin? För ett sätt att se på det positiva, det är ju att det är fantastiskt att göra ett sånt här resultat just när det är pandemin och att man har de medlen. En annan sätt att se på det är ju att pandemin kommer sluka mycket av de här medlen som ni hade kunnat använda till annat ett normalt år.
Ja, men det är ju precis så. Det är precis så. Så det är klart att det finns en... Men man får inte tänka så. Men det är klart att om man tänker så blir man ju väldigt fort frustrerad. Men då får man istället vända på och säga att det finns väldigt många klubbar där ute som har tuffare än vad vi har. Som inte har kunnat ha sådana extraordinära intäkter. och som behöver ta betydligt jobbigare beslut i det här läget än vad vi tvingas ta i det här läget. Så att jag väljer ändå att fokusera på att det är tufft för alla i de här tiderna, mer eller mindre i varje fall. Och vi har getts en möjlighet nu att kunna rida ut det här och behålla förhoppningsvis då våran verksamhet intakt.
Det är speciellt år, som sagt, när kände du under 2020, för det sa ju både du och Ove, ni fick väl göra om budgeten, jag vet inte hur många gånger gjorde ni om den?
Ja, jag vet knappt heller, många gånger.
Mer än 10?
Ja.
Mer än 20?
Nej.
Ja, mellan 10 och 20 gånger. När kände du ändå liksom med aktieförsäljningen, med så här, att det här kommer trots allt bli riktigt bra?
Riktigt bra. Det kände jag nog inte förrän efter SARF-utgången i oktober, november där, slutet oktober. Då kände jag nog det. Men jag kände redan innan det att vi skulle greja det. Att vi skulle greja året. Mm. Och då fokuserade ju jag i det läget på ett nollresultat. Jag fokuserade nästan enbart ända sedan i mars-april på det egna kapitalet. Så att det kände jag nog tidigare, kanske i augusti, något sånt skulle jag säga. Och vi hade ju, för att gå tillbaka lite grann till din tidigare fråga med budgetar och sånt, så jobbade vi ganska tidigt med prognoser. Jag vet att jag uttalade mig någon gång, och som flera påminnt mig om att vi klarade 5 matcher och sådär. Så det var ju en prognos, och det var ju innan vi hade fått RF-pengar eller vi hade sett permitteringsbidrag och så vidare. Och allt med tiden gick och fler verktyg liksom på något sätt dök ner i verktygslådan som vi kunde använda, så förändrades ju också de här prognoserna hela tiden. Och därför var det så himla många olika prognoser, för helt plötsligt fick man ny information och nya möjligheter och sådär. Och där någonstans i augusti så kände vi att med det vi då hade, med de verktygen vi hade, om man får uttrycka sig så kände jag att det här kommer vi greja. Och efter det så gick det bara bättre och bättre.
Om man ska leka med tanken, som man säger, man tar bort det här coronastödet ett vanligt år, ni drar in 7,5 miljoner ungefär på aktieförsäljningen, 5 miljoner på Sarfo, och har liksom de publikintäkter som ni hade räknat med, var hade ni landat då?
Jag skulle tro att vi i år hade hamnat på kanske en 11,5-12 i det här året, för då går jag ju bara på budget. Men jag tycker ju att vi, när vi gjorde budgeten inför 20, så hade vi ju räknat på att vi skulle haft en full arena. Vi hade ju haft en full arena, eller alltså arenakapaciteten hade varit full. Och vi hade räknat med ett publiksnitt där vi inte sålde ut en enda match. Vi hade varit, vad jag försöker säga, att vi var ganska defensiva med flit. Så att det hade absolut funnits möjlighet att göra ett betydligt bättre resultat. Säkert ett par, 3 miljoner bättre ifall vi till exempel hade sålt ut 3 matcher och så vidare. Men det blir väldigt hypotetiska frågor, för då tar man andra beslut under året och gör andra investeringar och så vidare och så vidare. Så slutar man ändå med att man... Så att det, men om med allt lika så tror jag att det hade varit någonstans mellan 3 till 5 miljoner till.
Om vi backar bandet till det här årsmötet där du stod och drog, då var det fortfarande, det var i sin linda lite. Den där 500-spärren hade väl inte kommit än då, tror jag, eller hur det var. Men det blåste sådana vindar i alla fall, och fanns en liten osäkerhet. Hur liksom, från det mötet, hur var liksom hela den våren, skulle du säga?
Oviss, rörig. Rörigt utifrån, vi visste ju inte, när vi hade det här årsmötet så pratade man ju skjutit på allsvenskan, men man visste ju inte riktigt till när. Så jag tror att det första datumet, som du kanske kommer ihåg det bättre än mig, men som kommer att ses, har jag för mig var 1 april. Första maj. Och det sköt ju sen upp igen då. Till, jag tror det var 15 maj, och sen så vart det ju in i juni, och till slut så var det 10 veckor som man skötte på totalt sett. Och det visste vi någonstans i april. Men under hela den här perioden, från i mars in i april, när vi skulle börja ställa om, hur mycket sponsorintäkter får vi behålla? Vad händer med alla säsongskortsinnehavare? Hur återbetalar vi det? När gör vi det i sådana fall? Och så vidare och så vidare. Det var otroligt många nya frågeställningar som verksamheten tidigare har ställts inför. Hela tiden var det bara det.
Men kände du någon gång då att fan, nu går det åt helvete allt? Tanken måste ju ändå ha slagit dig.
Tanken slog mig ju inte bara utifrån ett CIUS-perspektiv, utan jag tänkte så här, vad händer med svensk fotboll nu? Därför att ju, du vet, ju högre upp det är, ju längre faller det, så hårdare faller. Så att det var ju överhuvudtaget ganska mycket kris på de SEF-mötena om hur, vad, liksom, hur man skulle hantera det överhuvudtaget. Det var ju till och med diskussion om, ska vi ens spela om det inte är med publik? Ska vi inte bara vänta tills vi kan spela? Och det var ju tur att man inte gjorde det. Men i början visste man ju inte hur länge det här skulle hålla i sig.
Men hur är du i, sån, liksom, i en sån situation, skulle du säga?
Det borde egentligen någon annan uttala sig om. Men jag
det sitter ju ingen annan här tyvärr.
Ingen annan här. Nej, men jag tror att jag är ganska lugn. Jag tror att jag försöker i alla fall fokusera på att, liksom, lösningen. Och jag tror vi ganska snabbt allihopa hamnade där. Vi var väldigt snabba med.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Permittering till exempel. Vi hann ganska fort slå om så mycket som vi kunde. Så att det, i slutändan så tycker jag att det, liksom, vi gjorde vad vi kunde. Och vi hade heller inget likviditetsbehov direkt, utan likviditeten när det här började bedömde vi ganska snabbt när permitteringen kom igång kunde hålla oss flytande till ungefär kanske juli utan att vi innan vi behövde ha löst någonting. Så det gav oss ett par månader att göra det, och det räckte ju.
Det som har slagit hårdast, såklart, dels sponsorintäkter, men framförallt ingen publik. Du sa att det hade kostat er ungefär 11 miljoner i intäkter att inte ha någon publik efter sista hemmamatchen då på Studenternas. Kan du utveckla det lite?
Till att börja med så tror jag att jag var väldigt försiktig då, måste jag säga. För det var nog åtminstone 12 miljoner, tycker jag, minst, som... Men det är ju, den slog ju jättehårt. Jag tror att mot budget, om man tar igen, förlorade vi ungefär 6 miljoner kanske sponsorintäkter. Och publikintäkterna är den absolut största tappet på intäktssidan. Så är det.
Men sponsor, det kan man ju tänka, har det liksom varit så här att efter mars någon gång när ni har haft, då är det bara, nej, det går inte. Liksom. Vi hade gärna velat, men... situationen är som den är.
Ja, precis. Jag tror att det var precis i början, nästan slutet av februari, början av mars. Där började det direkt avta, så var det snarare så att man ville avvakta och se vad som hände innan man köpte biljetter. Så där tog det stopp. Och sen har vi haft försäljning efter det också. Vi har sålt, framförallt vårt nätverk är ju väldigt, affärsnätverket är väldigt uppskattat. Så där har vi haft en viss försäljning. Men inte, går inte att jämföra med tidigare år. Mm.
Också då såklart publikintäkterna som förmodligen då, nu skjuts ju premiären på Studenternas upp kan man säga. Men det hade ju varit, med tanke på ny arena också, ett sving upp kan man ju tänka sig i alla fall, som såklart slog.
Ja, och där tror jag att den stora, där har vi nog en stor sak som vi, som var svårt för oss, för vi hade en hel organisation som har jobbat i många år och sett fram emot den här nya arenan, och att både, för samtidigt så flyttade vi in i våran hemvist där nere i A-laget, som har tidigare varit här uppe på Löten. Så det hela våran förväntan och våran liksom bild på hur det här skulle bli, att vi skulle kunna flytta ner med A-laget, att det blir så himla mycket bättre för våra, ja, hela verksamheten, och vi ska äntligen få fylla våra läktar och så vidare och så vidare. Det var, tror jag, en ganska svår, för oss var nog det den största omställningen, att ställa om till att nej, det kommer inte alls bli så här, utan det här får vi skjuta på framtiden.
Vi har ju varit inne på lite stöd och sådär, tänkte jag komma till nu. Stöd från kommunen har ju varit inte så stort kanske, om man ska vara diplomatisk. Det har ju skilt sig en del från olika kommuner bland annat, och det som Uppsala kommun då i alla fall först där i början av pandemin sa, att det var gratis planhyra inledningsvis, men att man fick betala då för lokalerna och övrigt. Vad gäller där? Vad hände efter det?
Inget. Alltså det upphörde ju efter den här perioden.
Det var 3 månader ungefär.
Ja, det var 3 månader ungefär. Nej, men sen har det varit mer eller mindre som vanligt.
Så ni har fått betala själva planhyran efter de här 3 månaderna löpt ut?
Ja, vi har betalt planhyra. Och sen så har vi också haft... vi har i avtalet som vi har på studenternas, så är det ett avtal som där det ingår planhyra. Liksom. Mm. Så där har ju det varit inbakat. Men precis. Utan vi har ju då fått jobba med ja, andra delar av verksamheten som vi varit inne på tidigare.
Hur ser du på att, för det kostar ju, även om ni också inte behöver hyra hela studenternas till exempel vid matcher och sådär som är billigare, hur ser du på att stödet har varit så litet från kommunen, om du jämför till exempel Helsingborg har väl, och Kalmar är väl de som har haft mest stöd vad jag vet?
Ja, men det finns några klubbar som har haft mer stöd än oss, det vet vi om, och ja, det är svårt för mig att säga så mycket om det.
Samtidigt det finns det väl andra som har haft ännu mindre i
säkert,
Stockholm.
Och så där, det finns säkert sådana som har haft det mindre också. Och jag, om man utgår från vårt perspektiv, så är det ingenting som vi... Alltså det är så det har fungerat i Uppsala tidigare. Så att jag tror inte att det var ingen... Vi har inte varit jättefånade, vi har inte räknat med så mycket annat, utan vi har varit, som jag tror jag sagt förut, man får liksom se det som, man får vara tacksam för den hjälp man får.
Det fanns väl någon förslag från Moderaterna, tror jag, att det skulle vara hyresfritt helt, men det har inte fått tummen upp.
Nej.
Nej. De här övriga stöden och så där, Björn Eriksson, chefen för RF, var ute här och sa att det finns ju ingen... man har inte hört någonting om nästa period och sådär. Det är ju en nästan existentiell fråga för många klubbar. Hur ser du på att det inte finns något i nuläget?
Nej, jag tycker att det är lite märkligt att vi snart är i april då Allsvenskan då ska börja, och att i alla fall mig vetligen så finns det ingen... Någon ny dialog om stöd. Och jag menar, det gäller ju, RF hanterar ju inte bara fotbollen, utan hanterar ju alla sporter. Så att jag tror att för oss än så länge så finns det ju tid kvar. Men det finns ju jättemånga sporter som är igång just nu. Så att det tycker jag väl är möjligen lite bekymrande. Å andra sidan så tidigare har det ju också varit så att det varit retroaktivt. Så det är möjligt att det är så nu med, att vi får ansöka för Q1 då, som de tar ju kvartalen hela tiden, efter att kvartal 1 är avslutat. Så att det får man väl hoppas på. Och att det i sådana fall skulle innebära, ifall det är så, att vi får ansöka för kvartal 2 där vår verksamhet, de stora intäkterna eller vår evenemangsverksamhet ska gå igång. Kanske till sommaren. Men jag tror också att det är så enkelt att man väntar ut även därifrån och ser vad som händer.
Hur jobbar du liksom med budget 2021 just efter att, alltså, de här stödpengarna som eventuellt kommer? Ja, men man kan väl ändå tro att det ska fortsätta med tanke på hur det har varit, men det är ändå en osäkerhetsfaktor.
Jag prognostiserar inte med någon intäkt. Utan jag, det får bli grädde på moset i sådana fall. Utan jag törs inte. Så att vi har valt att istället titta på vad vi har, vad vi kan påverka själva, både i kostnader och intäkter, och bygga prognosen på det. Och prognosen som vi har just nu, och vad vi försöker förbereda verksamheten på, är att vi kommer spela utan publik fram till till och med EM, till och med någon match efteråt. Och att vi från och med någonstans...
Hur många matcher är det? Är det, ja, det är 5-6 hemmamatcher alltså?
När vi gjorde den prognosen så räknade vi med 5 hemmamatcher. Och nu med hur lottningen blev så räcker ju det då i sådana fall in till andra halvan av juli. Och sen efter det har vi också räknat med att det ska vara med en begränsad publik. Och inga säsongskortsintäkter, utan vi har försökt vara, eller jag hoppas att vi har varit defensiva. Det har i alla fall varit ambitionen. Och ut efter det så försöker vi då förbereda verksamheten på att klara ett sånt scenario, och det gör vi i nuläget.
Vad tycker du annars vore ett rimligt stöd liksom sett över hela 2021 nu, om man tror att det inte blir fullsatta läktare någon gång och att det är någon typ av restriktioner till årsskiftet? Vad vore ett lämpligt stöd, tycker du, från regeringen?
Ja, men vad jag tycker är att vad man skulle... Nu kan jag välja att bara prata om fotbollen.
Ja, det är det vi pratar om.
Ja, precis. Men risken är att det blir lite vinklat, för det är ju inte bara ett stöd till fotbollen. Mm. Men i vilket fall som helst så...
Nej, men man kan ändå säga liksom den här nivån, det är väl 500 miljoner som har delats ut några gånger.
Ja. Och jag tror,
är det en bra nivå?
Nej, men det är ju, man kan se det på två sätt. Man kan se att det är fortfarande så att med den nivån så har ju verksamheter klarat sig utan att gå under. Så kan man ju se det. Och man kan också välja sig det som att på vilken bekostnad är det så? Och vad händer med breddidrotten? Till exempel i Sverige, framförallt i elitföreningar och i de förberedande föreningarna för elit. Vilka resurser har gått till spillo som nu behöver läggas på annat, och hur påverkar det långsiktigt fotbollsutbildningen i jämförelse med andra länder? Och där tror jag att det finns anledning att åtminstone vara medveten om att med ett större stöd så tror jag att det är långsiktigt i idrotten ger pengarna tillbaks. Så jag tror inte att man bara ska se det som ett stöd, utan jag tror man ska se det som en investering. Och det tror jag man ska våga prata om. Och jag saknar kanske den delen i debatten. Men för vår egen del så tycker jag, för Sirius fotbolls del, så det stödet som vi är i behov av är ju såklart ett intäktsstöd, alltså för det intäktsbortfallet vi har. Och har vi då ett budgeterat bortfall, eller tvärtom, låt oss säga, om vi då har vi säger att vi hade 10 miljoner publikintäkter och vi år två inte kan ha någon publik alls, ja, då är det ju de intäkterna jag önskar stöd. Mm. Inte hälften av det, för då så att helt enkelt så önskar jag ett stöd som motsvarar intäktsbortfallet.
Som också är svårt, det har väl varit lite debatterat där, bland annat vissa damlag då som budgeterat bland annat med fullsatt Friends eller vad det var.
Precis, och det där, här finns det en hel del att förbättra när det kommer till hur man både söker och på vilka kriterier. Och ett sånt sätt som jag tycker man skulle kunna använda är föregående års resultat, för att sannolikt så har du en organisation som är åtminstone lik föregående år. Och då har du förhoppningsvis kunnat finansiera den verksamheten. Och så den intäkterna tycker jag borde kunna ligga som grund.
Men ja, hur ser ni, har ju investerat en hel del här under vintern i nya spelare. Hur mycket cash finns kvar av de här som ni gick in i året med?
Nej, men jag tror att, tänker du då till just spelarköp, är det så du tänker, eller vad pengar rent
generellt? Nej, ni har ju investerat i spelarköp bland annat, och sen så är det väl en del löner, samtidigt har ni släppt några spelare också, så det är väl kanske plus minus noll där.
Ja, men jag skulle säga att på lönerna är det inte en jättestor skillnad, utan det är i sådana fall på, precis som du säger, att vi har investerat i att få spelare hit. Och det är ju helt logiskt med tanke på att vi också har sålt aktier, så det är ju meningen att vi ska göra det. Så på det sättet är det inte det, det är helt enligt plan, och vi har fortfarande, medel kvar för att driva verksamheten enligt den bilden jag tidigare målade upp, det här med att man inte har publik och sådär. Så att vi har...
Och
vi,
köpa fler spelare, eller?
Ja, vi har ju några miljoner kvar att sälja, så det är inte omöjligt. Jag stänger inte den dörren, samtidigt som att det heller inte alls omöjligt att vi inte gör det.
Du pratade ju om att ni har lagt en väldigt defensiv prognos här för 2021, men det kommer ju inga SARFO-miljoner 2021. Aktieförsäljningen, det är 3 miljoner ungefär som max innan ni stänger, som det ser ut idag i alla fall. Varifrån, det är ju extraordinära intäkter, var skär ni, eller liksom hur får ni det att gå runt utan det?
Nej, men det är just det som är, det är därför vi är beroende att ha det här överskottet som vi var inne på. Och vi spenderar inte det överskottet, utan det går till att bevara verksamheten inför förhoppningsvis ett 2022 då. Där vi kan budgetera med publikintäkter på ett annat sätt och så vidare. Så att nej, vi planerar inte att använda vårt överskott. Aktieförsäljning är en annan sak, för de är lite mer öronmärkta till olika investeringar och till att bygga verksamheten på ett visst sätt. Men annat överskott, som till exempel från SARF och annat, det kommer gå till att behålla verksamheten.
Mm. Och du kommer ju presentera det på årsmötet, men budgeterar ni med någon vinst, eller handlar det om att liksom gå plus minus noll 2021?
Nej, det är som du säger, jag kommer presentera det då, och igen, så budget i de här tiderna är ju väldigt svårt, utan vi kan kalla det budget, men det kommer ju mer vara prognosstyrt det här mot utifrån vad, de nya direktiv och vad som händer i samhället. Men nej, i nuläget så förväntar vi oss inte ett nollresultat, utan vi tror att vi förväntar oss ett minusresultat.
Vi var inne lite på publikintäkter 2021. Då sa du att som prognosen är nu, någon gång i juli, tänker ni er, vad ni byggt det på?
Ja.
Gissningar.
Vad vi har gjort är att vi har tittat på ungefär i diskussionen har gått i SEF, och ungefär åt vilket håll man har försökt bygga de här olika förslagen inom SEF, och sen så har vi gjort bara antaganden och försökt vara försiktiga. Så man kan säga att vi har ju räknat på ett snitt på 3000 i publik baserat på 10 hemmamatcher. Så att och sen har vi inga säsongskort på det, så vi har försökt dra ner en intäkterna så mycket som möjligt, och sen har vi räknat ganska högt på kostnadssidan också för att även där vara så defensiva som möjligt.
You guys, are you serious about this?
Det har ju öppnats nu för att anpassa publik efter arenans kapacitet, vilket många efterfrågat. Samtidigt, om jag förstår rätt, så Folkhälsomyndighetens tak kommer ju ändå vara under 2000, i alla fall till att börja med, vad de har yttrat sig, såg jag någonstans. Men förra året satt ni ju en liten rävsax då, eftersom ni hade sålt säsongskort för det var 2000 personer ungefär. Och om man bara skulle få släppa in 1000, då är det 1000 som inte får komma in. Hur skiljer det sig i år, just eftersom ni inte har, det varit medvetet just därför att inte sälja någon säsongskort?
Ja, det här har varit en jättesvår fråga med säsongskort, och vi har diskuterat den, tror jag, ända sedan i augusti, hur vi ska göra inför det här året. Och vi har bjudit in båda våra supportergrupperingar för diskussion. Vi har även gjort en kundundersökning med samtliga säsongskortsinnehavare, där vi har fått fram väldigt värdefulla resultat. Vi hade väldigt högt deltagande på den undersökningen också, så det var otroligt värdefullt. Och sammantaget kan man säga att det landade då alltså i att vi väljer att inte sälja säsongskort. Därför att det är en produkt vi inte ens vet om vi har. Och vi vet att en stor andel av dem som i sådana fall skulle köpa säsongskort, som har svarat på en undersökning, också säger att de i sådana fall vill kunna få tillbaka pengar per utebliven match. Och vilket såklart är förståeligt. Men det skapar en administrativ börda för oss som vi inte riktigt vet hur vi ska hantera eller hur vi ska bära. Och lägg där till att det innebär möjligen, som du är inne på, att vi inte kan sälja lösbiljetter överhuvudtaget. Så sammantaget gjorde det att vi har tagit det beslutet tills vidare att inte sälja säsongskort. Det är ju någonting som vi fortfarande har möjlighet att påbörja ifall saker och ting förändrar sig. Men i nuläget har vi valt att inte göra det.
Men säg att det blir ett tak, liksom, jag vet inte, man spekulerar 500-700, liksom, kommer ni släppa in det om det är möjligt?
Ja.
Genom lösbiljetter då?
Ja, precis så. Så vad vi tänker då är att i det här förslaget som SEF har skickat in så börjar det ju på 15% och då är det baserat på sittplatser. Och inte exakta siffror nu, men ungefär så blir det 1000 på studan. Så om det skulle bli verklighet så har vi 1000 biljetter.
Eller om Folkhälsomyndigheten säger 500.
Ja precis. Ja men exakt. Ja. Vilket är ju kanske ett sannolikare scenario, vad vet jag.
Ja,
men i vilket fall som helst, så om vi börjar med det scenariot, att vi kan ta in 1000, då kommer vi kunna ta in alla våra sponsorer. Och sen sälja lösbiljetter där vi kommer ha förtur till förra årets säsongskortsinnehavare som efterskänkte sina säsongskort och även medlemmar. Och i ett annat läge där vi hade 500, då kommer jag precis likadant. Så att och är det under 500 så kanske det är så att de som har köpt 3 biljetter kan använda en biljett. Eller, då får man hitta habrovinkel på det. Men vi kommer att premiera sponsorer och förra årets säsongskortsinnehavare först.
Hur går snacket i SEF? Det är mycket debatt kring det här. Och även om det går långsamt så folk börjar ju ändå vaccineras sakta men säkert och sådär. Det har ju varit lite på Twitter och jag har sett att öppna upp för sådana här gröna pass. Vet jag finns i Israel bland annat. Om man är vaccinerad, varsågod konsert, sport. Har det varit uppe på SEF-tapeten?
Ja. Alltså vi diskuterar ju det och kan tycka att det vore bra idéer. Men vi har ju ingen bestämmande rätt överhuvudtaget. Men det är klart att vi diskuterar det. Och sen förs dialogen då med politiken och så. Ja. Men absolut så har på idéstadiet så har allt sånt där florerat.
Hur skulle liksom, om vi får ett 2020 igen då, att det är noll publikintäkter, hur skulle det slå mot Sirius?
Hårt. Enormt hårt. Och då är vi i samma läge som vi var förra året egentligen, att vi behöver hitta andra sätt att få intäkter eller ta ner kostnader. Eller både och antagligen. Men det vore ett jättehårt slag för verksamheten.
Och då är det bland annat då såklart de här stöden som måste
fortsätta.
Till. Var som omsättningen sjönk ju naturligt såklart i år. Jag vet inte, har du den framför dig? Jag håller på och försöker leta här i min telefon.
Det var ju 58 miljoner i koncernen i 2020.
Ja. Och var tror du den landar 2021?
Ja, herregud. Tänk om jag kunde veta det. Nej, jag vet faktiskt. Jag vågar inte säga det. Jag hoppas absolut att vi kan slå det. För det innebär ju att vi får ta in publik. Jag skulle säga att det kommer väl ligga där någonstans. Men det är ju otroligt svårt att spå i nuläget. Det finns ju ingen som kan. Vi vet ju inte någonting om hur det kommer gå på året än så länge. Så att det är otroligt svårt.
Hur förbereder ni er på något sätt inför en öppning av arenan, eller går det att göra?
Ja, vi har verkligen förberett oss på det. Vi har ju Martin, vår biljettansvarig, och tillsammans med Linus har ju vår eventansvarig har ju varit där nere och mätt ut exakt hur många stolar vi får plats med på varenda session och gått runt med måttband och mätt ut 2 meter emellan och sådär. Så vi är väldigt förberedda på. Skulle vi ju imorgon få ta in 300 personer så vet vi precis hur det skulle ske och så vidare uppåt. Så att jag tycker vi har en väldigt bra förberedelse på det.
En annan snackis har ju varit det här med ändrade beteendemönster under pandemin som alla har tvingats till. Vad liksom, tror du att det blir svårt att få tillbaks publiken om man inte tänker man antar ju att det kommer komma naturligt, i alla fall de första matcherna. Men sen är det ju folk som har kanske har gått några matcher så där, som börjat göra andra saker nu istället. Tror du att det kommer vara en faktor?
Nej, det tror jag inte.
Varför inte det?
Därför att jag bara ser omkring mig. Först om jag utgår från mig själv och de man har omkring sig, så tycker jag upplever en ganska stor mättnad på det här pandemiläget vi är i. Man känner sig rätt sugen på att börja röra på sig och träffa varandra och gå ut och leva som man är van. Det är en sak. Det andra är att om man ser i beteendemönster i övrigt, till exempel i fjällen där jag har en fjällstuga, så märker man knappt av någon förändring. Det är jättemycket folk som vill åka skidor och vara uppe i fjällen och sådär. Så jag tycker inte att det finns riktigt de, jag ser inte riktigt de signalerna än så länge. Sen så kan jag vara orolig för att jag har fel. Det kan jag vara. Men jag kan inte säga att det finns ingenting jag ser omkring mig som tyder på det riktigt.
Ola var ju med i podden för någon vecka sedan. Han sa ju att det är från dig och styrelsen att det budgeteras, eller att man i alla fall har någon prognos för en spelarförsäljning eller flera i år.
Mm.
Berätta.
Nej, men det är helt naturligt. Jag har ju pratat mycket om att det är en intäkt som vi idag inte riktigt har i verksamheten. Och en som jag tror redan i år kommer vara den största, sammanlagt största intäkten för allsvenskan i stort. Om jag har fel i det så är det i sådana fall den näst största. Men, och det tycker jag säger ganska mycket om vad vi behöver fokusera på. Att vi behöver bli bättre på att utveckla spelare och sen vara en bra väg ut i en bredare karriär för de spelarna. Så det är helt naturligt, det är en av vår strategi, och sen så måste det såklart finnas sportsliga förutsättningar för att göra det. Om vi skulle sälja en spelare till exempelvis, så måste det finnas en plan för hur vi i sådana fall täpper igen det hålet så att det inte får sportsliga konsekvenser som vi inte kan hantera. Men tanken och strategin är ju att vi ska bygga upp en modell som bygger på att vi tjänar pengar på spelarförsäljningar. Mm.
Men vad händer då om man inte säljer någon spelare?
Vad som händer om vi inte säljer?
Nej, men eftersom att det ändå är något ni har i prognosen, liksom någon form av inne. Liksom, är det någon speciell summa ni har satt upp? Eller?
Nej, precis. Nej, vi har inte vågat göra det. Så i vår prognos så har vi inte räknat med... tillbaka till det här jag pratade om med matcher utan publik och så för att överleva. Så i den prognosen så räknar vi inte med intäkter. För att klara av det räknar vi inte med sådana här. För det är idag, tyvärr, måste vi kalla det för en extraordinär intäkt. Tyvärr. Utan det är, däremot har vi planer för att vi ändå ska jobba med det. Ungefär som vi har planer med att vi ska göra massa saker som vi tjänar pengar på, såklart. Men vi vågar inte prognostisera med dem.
Ser ni, eller du, alltså några nya intäktsmöjligheter 2021 när vi sitter här? Eller handlar det om att behålla de befintliga?
Ja, det handlar nog väldigt mycket om att behålla de befintliga, utveckla de befintliga. Till exempel vår produkt, Sirius fotbolls evenemang till exempel, behöver vi utveckla. Så när vi väl hamnar där så ska det vara en så himla bra produkt så att alla vill vara där. Så det handlar mer om sådana saker. Se till att våra grundförutsättningar är så bra som möjligt. Och sen är det i sådana fall då spelarförsäljningar. Det är ju den delen av vår verksamhet som är vårt naturliga nästa steg. Och det är i sådana fall den möjligheten jag ser. I övrigt så har vi inga andra planer i nuläget.
Det finns ett förslag också till årsmötet och från styrelsen då att starta en futsal-sektion inom Sirius, såg jag när jag kom upp här. Berätta om det.
Ja, men det tycker jag är jättespännande. Vi har pratat om det fram och tillbaks i styrelsen och vi har ju ganska mycket kunskap i vår verksamhet om futsal. Så vi har känt att det är ju... Vi har velat dra igång det och då har vi märkt att det finns... inte svårigheter, men vissa begränsningar i att inte ha en futsalsektion. Man får inte till exempel tider, plantider, halvtider i samma utsträckning. Det är väldigt svårt. Och det är många andra saker som gör att det finns en logik i att då starta en sektion. Och det går, tycker vi, hand i hand med vår verksamhet. Det finns väldigt många exempel på spelare, stora spelare som har parallellt med sin fotbollskarriär även spelat futsal, inte minst i tidig ålder. Och tycker att det har varit väldigt utvecklande för kanske teknik och speluppfattning och andra saker. Så vi känner att det finns en tydlig röd tråd i det.
Mm. Och ja, några summerande ord när vi sitter här och alltså tar det igen då, resultatet för 2020, 8 449 187 kronor.
Nej, men jag måste ju då såklart rikta mig till alla de som har gjort det möjligt, alla sponsorer, alla säsongskortsinnehavare, alla hjärtebiljettköpare, aktieköpare, ja men alla som har varit med under en sån här tuff period som det här är för så himla många och bidrar till att Sirius fotboll fortfarande är vad vi är och faktiskt fortfarande kan höja blicken försiktigt men ändå höja blicken och våga prata om framtid. Det vill jag vara ett jättestort innerligt tack.
Mm, och stort tack Christer för att jag fick komma hit. Nästa vecka gästas av Sirius av Sirius nya ordförande, vem det än blir, förhoppningsvis. Hur känner du för det förresten, att få en ny chef? För det blir det ju.
Ja, det blir det ju. Ja, men det blir spännande. Det kommer bli jättespännande. Vi har ju jobbat tajt, jag och Ove och Kinge och Eva och Fredrik och de som avgår här och resterande styrelse som är kvar. Men det kommer bli spännande för Sirius fotboll, tror jag. Och nej, men det kommer bli jättebra, tror jag.
Mm. Ja, det blir spännande att se vem det blir som sitter. Det är ju preliminärbokat här, så får vi se vem som blir ordförande. Årsmöte då på onsdag den 10 mars. Och innan dess så är det ju en avgörande cupmatch här, Christer. Örebro borta. Går Sirius vidare i cupen, tror du?
Ja, det tror jag.
Ja, får se.
Men jag vill ju säga en sak också, sista sak. Och det är ju att imorgon kväll vid midnatt så går anmälningsfristen.
Det är alltså torsdag.
Ja, torsdag. Tack. Torsdagen den 4 imorgon vid midnatt så går anmälningsfristen ut till årsmötet. Så för alla medlemmar där ute, gå in och anmäl er och var med på årsmötet.
Mm. Det var 104 personer på Dalkurds årsmöte. Slår ni det?
Ja, det hoppas jag.
Ja, grymt. Men stort tack Christer igen. Tack för att ni har lyssnat. Så hörs vi nästa vecka igen då med Sirius nya, helt färska ordförande. Vilken grej.
Tack.
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.